Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Den dagen komma, när ska jag få se? Den dagen den har varit. När Jesus dog för våra synder, när han uppstod ifrån de döda. Han har gjort det, han har vunnit en seger. Och den dagen kommer till oss när vi tror och tillämpar den segern i våra liv. Fick jag med också, andra sången handlar om floden. Undrar vad är det för flod, du kanske är rädd för alla floder och så. Men det finns en ström som är ifrån Gud, men levande vatten. Levande, Gud ger oss levande vatten. Den strömmar ifrån tronen och strömmar också från templet utifrån den här bilden. Som i det fallet är Guds församling. Du och jag, vi ska låta detta liv strömma utifrån oss. Det var kapitel 7, det är Johannes evangelium. Nu har vi kommit in i kapitel 8. Om du undrar varför vi hoppar så gör vi det av praktiska skäl. Det är olika som förkunnar. Och jag är framme vid kapitel 8. Nästa gång när Fredrik talar så predikar han från kapitel 10. Och det beror på att Said redan har börjat predika från kapitel 9. Nu fick jag det rätt, va? Och tänker, ja, det här jag har missat. Ja, då har du missat någonting bra. Då går du in på vår hemsida. Scrollar ner lite grann. Ser du tidigare sändningar så kan du få vara med och lyssna. Men inte än. Du kan ge mig en chans att predika innan du predikar någonting som redan har varit. Vår hemsida är ju goteborgskyrkan.se. Goteborgskyrkan.se. Följ med mig nu. Johannes evangelium. Och följ med mig också i en bön att Guds ord ska bli levande. För det jag ska tala om idag, det är inte lätt. Jag ska tala om att döma rätt domar. Att döma efter Guds hjärta. Så Fader i himlen, jag tackar dig för att du genom den heliga ande i Jesu namn hjälper oss att förstå vad det är att döma. Hur vi ska göra det här på ett sätt efter ditt hjärta. Och vad ditt ord säger till oss. Och vad din ande lär oss nu i Jesu namn. Och tack att du har gett oss ditt ord. Men vi behöver också smörjelsen som undervisar oss så att vi förstår. Vi som är här närvarande och alla som är med på något sätt digitalt. I Jesu namn. Amen. Johannes evangelium kapitel 8. Det har hänt är att Jesus han har undervisat, så han har gått upp tidigt på morgonen för att undervisa igen. Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick ut till Olivberget tidigt på morgonen, kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Så här var det för Jesus. Det var hans vardag tillsammans med fariseerna och de skriftlärda. De ville sätta dit honom för de kände sig så träffade. De förstod att han hade någonting som de inte hade. De kände sig på något sätt dömda att de inte hade det. Och så försökte de anklaga och sätta dit Jesus och se till att alla skulle tro att han var falsk och en villolärare. Och att själva framstå i bra dagar. Men går det att snärja Gud? Går det att lura Guds son? Går det liksom att få honom i fällan? Vi får se här vad Jesus gjorde. Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Och när det stod kvar och frågade honom, reste han sig och sa: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och så skrev han på marken. När de hörde detta gick det därifrån. Den ene efter den andra, de som var äldst först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Och Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jag återkommer till den texten lite senare. Jag vill också läsa fortsättningen här för att försöka få dig att förstå sammanhanget. För det är lätt att vi plockar ut sammanhanget. Jesus han fortsätter ju att undervisa till alla de som står där. Jesus talade åter till dem i vers 12 och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariseerna sa till honom, du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade, även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis eftersom jag inte är ensam utan fadern som har sänt mig är med mig. Jesus han har sagt flera gånger, talat om domen. Han sa i kapitel 7 att döm inte efter skenet. Nikodemus säger, ni vi ska väl inte döma utan att ha undersökt saken eller personen eller fallet. Och här säger Jesus att ni dömer på människors vis, jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis. Det är väl härligt att det finns en som dömer rättvis. Har vi någon mer här som alltid dömer rättvist? Där har vi någon hand och ska prata med dig lite efteråt. Ingen människa har lyckats döma rättvist. Inte ens de bästa fotbollsdomarna dömer rättvist. Tycker ett par hundra miljoner som kollar på. Alltså vi är så snabba med att döma också de som dömer, eller hur? Men det finns tack och lov en som dömer rättvist. Och det kommer en slutdom. Så därför ska vi tänka på det här. Så fortsätter Jesus. Också i er egen lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar även fadern som har sänt mig. Då frågade det, var är din fader? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min fader. Om ni kände mig skulle ni också känna min fader. Dessa ord talade han vid offerkistan när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Jag vill bara säga det här. Att Guds son, han var ju faderns hand. De ville ju gripa honom, var ju så arga. De liksom nästan sprängdes inombords av hat. De ville sätta dit honom. Men det finns en tid ifrån Gud. Vi behöver inte gå omkring med fruktan att nu händer det och tänk om det händer. Om vi bara som Guds barn lägger våra liv i Guds händer så kommer det när tiden är inne. Om det så är gott eller en prövning. Varför ta ut bekymret eller fruktan eller smärtan för det i förtid? Istället bara leva i nuet som Jesus gjorde. Han visste att han skulle dö för våra synder. Han visste att han skulle triumfera och uppstå på den tredje dagen. Men han agerade och levde i nuet ändå. Halleluja. Vers 21. Än en gång sa Jesus till dem, jag går bort och ni kommer att söka efter mig. Men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Då sa judarna, tänker han ta sitt liv eftersom han säger, dit jag går kan ni inte komma. Han sa till dem, ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er, att ni kommer att dö i era synder. Om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder? De frågade då, vem är du då? Jesus svarade, begynnelsen. Något som jag också har sagt er. Alltså det här är så starkt. För när Jesus säger det här, att jag är. Och i en del översättningar står det, jag är den jag är. Då citerar han någonting ifrån andra Mosebok. Följ gärna med mig. Jag tror att du ser versen här också om tekniken fungerar. Andra Mosebok kapitel 3, vers 11-14. så talar han om när Mose får kallelsen att liksom rädda Israels barn. Och när han får den här kallelsen så frågar han Gud i vers 11 där: vem är jag att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Då svarade Herren: jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag. Jag är som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud: när jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad heter han? Vad heter denna Gud? Vad ska jag svara? Gud sa då till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Och det här är ju inte lätt att förstå. Men Guds namn ansågs vara så heligt att man inte kunde skriva ut det. Och skulle man skriva ut det så skrev man konsonanterna bara J, H, V, H. Och sen när man försökte lägga till lite vokaler efteråt och så blir det Javé. Och när man ska översätta det här så kan man skriva, eller har man skrivit Adonai, eller i svenska bibeln bara Herren. Och ibland Herren med versaler med stora bokstäver. Men det Herren säger är ju inte att jag heter Jehova eller jag heter Javé. Han säger jag är. För Herren han är. Han är början. Han är avslutningen. Och han är under tiden. Så Herrens namn kan vi liksom inte förstå och omfatta. Men när Herren presenterar sig och när Jesus presenterar sig så säger han, jag är. Ni vet den här händelsen när liksom soldaterna bara faller till marken när de ska fånga ta honom. Då säger han, de frågar var han är någonstans. Han bara, jag är. Och så bara faller de till marken. Alltså det är någonting när Jesus säger jag är. Vad säger han här i kapitel 6? Jag är livets bröd. Och vad säger han i kapitel 8 här? Jag är världens ljus. Och vad säger han i kapitel 11? Jag är uppståndelsen och livet. Alltså det är mycket jag är. Det finns många underbara jag är. Jesus uppenbarar Fadern, uppenbarar Gud för oss. Han är! Vem är den? Han är! Hoppas att du fick in det här nu så förstår att det är starka grejer. En uppenbarelse som de står emot i sitt hjärtas hårdhet, i sin dömande attityd. Men alla stod inte emot. Hör vad fortsättningen säger. Jag går tillbaka. Ska jag hitta här bland alla bibelställen också. Så går han tillbaka. Mycket har jag att säga om er och döma er för, säger han. Han tillbaka där. Han som har sänt mig är trovärdig och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen. Det förstod inte att han talade till dem om Fadern. Det står så många gånger om Fadern i det här kapitlet och i det här evangeliet. Då sa Jesus till dem, när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är. Alltså, och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. Alltså, när Jesus blev upphöjd talar om att han var på korset. Han blev upphöjd, dog för våra synder, men också att han blev upphöjd av Fadern över alla. För att alla knän ska böjas för honom, alla tungor bekänna honom som Herre. Han blev upphöjd, ärad. Men först var det korset, sedan var det den här härligheten. Gud har en speciell tanke med det här. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Jag tycker att det är så underbart att i alla fall landa där någonstans. För det var fariseerna och det var de skriftlärda. Det var de som dömde honom, dömde ut honom, dömde ut de andra människorna som missade. Det var de som gick förlorade, som Jesus sa, de dog i sina synder. Därför att de inte trodde vad då? På att han är. Tror du på att Jesus är? Jag är. Tror du att han är Guds son? Tror du på det? Har du en frälsande tro? Om du inte tror på det här så dör du i dina synder.
Då kan du välja att tro, ödmjuka dig, ta emot uppenbarelsen och förstå att sonen är från fadern och sonen och helig ande nummer ett. Herren Gud själv. Och vi kan få komma till honom och få liv i honom idag. Du kan få det livet idag. Men innan det här brandtalet som Jesus har det hänt som en incident mitt i undervisningen. Så bara springer de och bara bryter in med den här äktenskapsbryterskan. Man undrar, var är äktenskapsbrytargubben? Han var inte ens med. Kanske han också var med i komplotten för att sätta dit Jesus. För enligt Mose lag skulle båda stenas. Men här tar man bara kvinnan. Det är så typiskt och så fegt att man utnyttjar en människa i religionens namn för att sätta dit Gud. Men det fina, det underbara är att Jesus, han har en plan. När människor kommer liksom med sina domar. När de religiösa fariserna och skriftlärda bara vill slå Bibeln i huvudet och trycka ner någon med fördömelse. Då har Jesus en plan och han skriver någonting i sanden. Och många undrar vad han skrev. Ja, jag har kommit på vad han skrev nu. Jag har sett filmen. Nej, jag har inte gjort. Men det skulle vara underbart. Han bara ritade lite i sanden. Jag tror att han skrev någonting. Jag vet ju inte det. Men du får ju tro vad du vill. Men det här är ingen teologi. Men jag tror att han skrev. Och att de kunde läsa. Men det står ingenstans om någonting som Jesus skrev. Ingen har bevarat en handskrift ifrån honom. Kunde han inte ens skriva? Jo, förmodligen. Men här skrev han i sanden. Kanske var det så. När han säger. Den av er. Som aldrig har syndat. Kan ju börja kasta. Och de kollar in varandra. Och den äldste först släpper stenen. Nummer två, nummer tre. Ingen har någon sten emot kvinnan. Det är för att alla blev övertygade om att de är under domen själva. Alla blev övertygade. Förmodligen var de inte äktenskapsbrytare alla. Men förmodligen hade de i sitt hjärta brutit äktenskapet. Förmodligen så hade de brutit emot Guds bud. Och när det står i Bibeln, jag kan bara ge ett sammanhang här så kan du läsa det någon gång. När det står i andra Mosebok kapitel, jag ska nog hitta det, 30 eller 31, hur ska vi hitta det? När Gud skriver ner vad som ska stå på stentavlorna, budorden, så skriver han dem med sitt finger. Vems finger var det som skrev i sanden? Det var Guds finger som skrev i sanden. Och vad skrev Guds finger i sanden? Förmodligen budorden. Det kan ju ha varit så. För när det står om Guds finger, det kan bara vara liksom, det kan vara så, säger jag nu. Men jag tänker, wow, det är ju rätt så fantastiskt. Han kanske skriver ner och bara avslöjar dem en efter en med kunskapens ord i sanden. Och du bara förstår, Herren vet, Gud vet, jag går därifrån. Jag vet inte om det var så, men jag vet att den helige ande är den som kan överbevisa om synd, om dom och rättfärdighet. Vi människor är inte kallade att överbevisa varandra om synd och dom och rättfärdighet. Då klampar vi på. Då blir det domar. Då blir det fördömelse. Det här är så fantastiskt. Och när Jesus sedan säger till kvinnan, var det ingen som dömde dig? Så säger inte hon vad som helst, som säger, Herre, nej, Herre. Hon förstod att vem som var Herre i hennes liv från den stunden. Den som hade förlåtit hennes synderna. Den som inte dömde henne. Och så säger han inte, du fortsätter att leva hur du vill nu. För liksom det är lika bra att göra vad man känner för. Så säger ju inte Jesus. Vad säger han? Han säger, gå nu och synda inte mer. Johannes 5, så är det någon annan som undrar hur ska det gå. Och säger Jesus, gå nu och synda inte mer så det inte händer något värre. Så det finns en omvändelse när man förstår, jag kommer inte under, Gud dömde mig inte. Men från och med nu så lever jag ett nytt liv. Därför att jag är förlåten och nådens herravälde har tagit över i mitt liv. Halleluja. Det här är en predikan som jag vill att du ska ta åt dig. En predikan som hjälpte mig så oerhört mycket. När man kommer helt utifrån världen. Vet hur mycket synd, hur mycket smuts man har gjort och man har tänkt. Och så får man komma till Guds församling. Och så märkte man att det fanns människor i församlingen som satt och dömde och tryckte till. Och sa saker om varandra. Men så förstår jag att så undervisar inte Guds ord. Så därför vill jag fortsätta här att tala om att döma rätta domar efter Guds hjärta. Så vi får fram någonting på väggen här. Vad säger väggen? Det finns tre olika grekiska ord som översatts med döma i vår bibel. Och läser vi första Korinthierbrevet kapitel 11, vers 31-32, vilket vi ska göra strax, du kommer att få se den här. Så ser du att det första ordet är diakrino. Och det betyder bedöma eller gå till rätta eller pröva. Som man gör, man prövar en sak innan domen i domstol. Man går till bilprovningen och så prövas det. Inte först och främst för att bilen ska fördömas, utan för att den ska bli laglig och säker att köra med. Krino betyder döma, men det betyder också fastställa, skilja. Nu ser vi tyvärr inte allt, men jag säger vad som står här under. För er som inte följer via media, för du som följer via digitalt, du ser allt, står det under här. Tredje ordet är katakrino, som betyder fällande dom. Katakrino. Så fick du inte med det här, du som sitter i gudstjänsten, får du gå tillbaka sen och kolla på vår Facebook-sändning. Så fortsätter vi med bibelordet. När bibelordet säger så här. Om vi gick till rätta, diakrino, bedöma, pröva, med oss själva, skulle vi slippa att bli dömda, krino. Alltså dömda. Så, men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda. Grekiska katakrino tillsammans med världen. Katakrino betyder en slutgiltig dom. Så jag tycker att det här underlättar mycket förståelsen. När det står döm inte så blir inte dömda. Eller någon annan säger till dig du ska inte döma. Jag läste eller jag lyssnade på en predikant som sa, vi har gjort en undersökning i USA. Det populäraste bibelordet i USA bland icke-troende. Det var, döm inte så blir ni inte dömda. Och tänkte jag, det är likadant i Sverige, tänkte jag. För det vill man gärna citera. Så fort man blir tillrättavisad eller korrigerad eller man ska ändra på sitt liv. Så, döm, du ska inte döma, säger man. Du ska inte döma. Och det här kan ju bli väldigt fel. Därför då använder man Jesu ord ur sitt sammanhang och tolkar in det till fördel för sin liv. Det är ingen ödmjukhet som leder till frälsning. Det är bara dumhet. Men vad menar bibelord? Vi fortsätter med undervisningen. Vilka ska vi döma? Vi ska döma inom vår egen församling, säger första Korinthierbrevet kapitel 5, vers 1-5. Och då är det korrigerande, fostrande och tillrättavisande, men det är inte fördömande. Här var det en speciell story i församlingen där en man levde i ett förhållande som var väldigt anstötligt. Han levde ihop med sin fars hustru. Vad blir det? Styvmamma. Och så säger Paulus, det här får ni liksom ordna med inom församlingen och gå till rätta och fostra. Och Paulus, han gjorde det själv. Och så i anden så var han med och dömde. För att inte den här personen skulle bli fördömd, gå förlorad. För att den här personen skulle räddas. Om vi läser sen i Romarbrevet 14 så står det om att vi inte ska döma varandra när det gäller olika tolkningar och betänkligheter. Vad är det för någonting? Det här är jättespännande. Kapitel 14. Men det är en hel predikan bara det. Så jag hinner inte gå in på den. Men bara lite grann för att få dig att tänka till. När vi dömer andra människor hur de firar sin vilodag. Eller när vi dömer andra människor när det gäller mat, när det gäller vin, de här bitarna. När vi dömer andra människor hur de handlar i tro efter sitt eget samvete. Då säger Bibeln, låt dig inte dömas. Men handla i tro. För om du inte handlar i tro så handlar du i synd. Men så kan vi komma där med våra pekpinnar och döma varandra. Och få andra att må dåligt. Men det finns såna här saker som är betänkligheter, som är tveksamheter där vi inte ska peta. Men så finns det stora, tydliga, moraliska frågor där människor lever helt fel utifrån Guds bud. I en församling där man sårar, kränker varandra, ljuger för varandra, splittrar, lever i orena, oheliga relationer. Då ska vi som församling kunna bedöma och korrigera varandra inom församlingen. Nej, men kan det vara så? Jag till och med änglar, står det, att vi en gång ska vara med och döma. Varför det? Därför att människor inte ska bli fördömda, utan vända om. Målet är upprättelse. Halleluja! Det här är inte lätt, därför att så fort någon börjar säga saker, korrigera i all kärlek, så kommer det. Du ska inte döma. Det är taget ur sitt sammanhang. Vi är kallade och vi har Guds ord på att vi dömer i vår egen församling, i vårt eget sammanhang. Men hur dömer vi? Det är en annan sak, men en viktig sak. Vi dömer med kärlek och vi dömer i sanning. Vi dömer efter Jesus som dömer med nåd och sanning. Halleluja! Men aldrig fördömelse. För fördömelse betyder du är förlorad. Du är inte frälst. Du är bestämd att gå till helvetet. Så får vi inte säga. Alltså det är inte lätt. Jag vet inte om du har varit med om det. Men jag var med om en situation och jag blev väldigt ställd. För det är inte ofta man är med om det. Och så ska liksom, det är någon som har tutat. Varit jättearg. Stannar vi vid samma tapp. Och så går ut och frågar liksom, vad var det som hände? Du körde för långsamt, sa de till mig. Jag tänkte, det var ju bättre det. Jag var jättearga. Men det slutade med liksom att de sa till mig, du dra åt HVT, sa de till mig. Ni förstår vad jag menar. Och sa, nej, jag ska inte dit, så jag ska till himlen, sa jag. Alltså det gäller ju att veta vart man är på väg. För någon kanske önskar dig saker, dömer ut dig. Men du ska veta vem du är i Kristus. Förlåten. Halleluja. Frälst. Halleluja, genom blodet, halleluja, ska jag korrigeras? Ja, sannoliken, men på ett speciellt sätt. Vi fortsätter undervisningen. Vi ska inte korrigera, eller korrigera kanske vi måste göra ibland, men vi ska inte döma de utomstående, för det gör Herren. Och Herren har inte kommit för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Johannes 3:17. Men det kommer en tid då alla kommer inför den slutgiltiga domen. Men just nu är det en frälsande tid. Just nu är det nådens tidsålder. Just nu finns det möjlighet för dig att bli frälst. Så känn dig inte dömd av människor. Känn dig inte dömd av Gud. Vänd dig till honom och tro på honom som skriften säger. Att han dog för dina synder. Frälsningen är för dig. Du behöver vända om till honom och tro på honom och tro på det här. Vi tar nästa. Nu ser inte ni den. Det är lite synd här. Jag vet inte om vi kan ordna det till någon annan gång. Att vi inte kan se allting. Men om tekniken hjälper mig så blir det ju så. Det var ett fint sätt att korrigera, tycker ni inte det? Oss själva. Vi ska döma oss själva. Och då är det inte självkritik. Det är inte självfördömelse. Men det är rannsakande. Och det är att vi prövar oss själva. Hur många av er har haft ångest någon gång när ni ska till bilbesiktningen? Hur många av er har haft ångest någon gång när ni ska till läkaren? Hur många av er har haft ångest någon gång när ni blir kallade till ett samtal med rektorn? Hur många av, jag behöver inte säga allt det här, va? Man bara vet. Alltså, man kan ju få nåd också. Man kan få väldigt nåd. Jag ska berätta om när jag fick nåd här nu. För att jag säger att av någon knäpp anledning så blir jag... Vi har en favoritlärare som är så sträng. Och han säger till mig på skarpen. Och jag blir sur. Och jag är 12 år och jag går hem. Visst är det moget? Och när jag nu går hem. Alltså skolkar för att tycka att han ska inte vara sur på mig. Jag liksom, varför blev han sur egentligen, Christian? Vad gjorde du? Jo, jag skulle hämta en linjal i ett annat klassrum. En sån här stor linjal. Och så la jag den linjalen till honom. Och så sa jag, tack, säger man. Alltså, du vet, jag är ingen smart kille. Och då blev han sur på mig. Och så sa han, Christian... Gå ut. Alltså jag blev utkörd för att jag ville att han skulle säga tack. Ni förstår att jag var ingen trevlig liten krabat. Men jag går hem där så tänker jag att oj, jag gjorde ett misstag. Imorgon är det utvecklingssamtal. Då ska jag sitta med min mamma och med min lärare och då kommer domen. Ni förstår, alltså det var lite ångest där när man är 12 år. Tänker liksom, det här var inte bra. Vad ska mamma säga? Mamma tror ju, nej hon tror inte att jag sköter mig hela tiden. Men hon tror nog liksom inte, nej det här blir inte bra. Och jag kommer dit och jag ser på lärarens blick. Han har lite illmarig blick så här, tänker jag. När kommer domen? Domen kom inte. Han sa bra saker. Min mamma säger till mig, Christian, jag är stolt över dig. Så tror ni att jag tyckte om den här läraren efteråt? Så jag älskade den här läraren. Varför då? Han förstod att det blev fel. Men ingenting som han skulle ta upp där. Men jag hade prövat mig själv. Jag var beredd på det värsta. Men istället så fick jag en upprättelse. Och jag tror att det är så inför Gud. Vi tror liksom, nej men, oj jag har gjort fel och det var inte bra. Herre förlåt mig. Och vi firar nattvard och vi renar oss själva. Och vi går in i relationer och vi går in i bön. Och vi prövar oss själva. Och då är det när vi prövar oss själva. Då faller vi inte under domen. Eller då är det precis som att vi samarbetar med Gud. Hör ni vad jag säger? Och så är det en friande dom. Därför att vi har fått nåd och sanning. Och så kan vi vara mot människor också. Ibland behöver man inte trycka till dem eller säga någonting. Utan bara liksom säga bra saker. Men kanske ge dem en liten blick. Men jag vet ju det där också. Men vi glömmer det där. Halleluja! Du är förlåten! Vi släpper det! Det är att agera i en generositet efter Guds vilja. Halleluja! Där får du lite bibelord också. Hur ska vi göra? Hur ska vi döma på rätt sätt? Hör det här nu. Inte efter skenet. Fäll en rätt dom. Har redan sagt många gånger. Jag behöver inte ta det igen. Men om man dömer och inte har tillräckligt med ljus. Då blir det alltid fel. Vi behöver mera ljus. Mer helig ande. Mer Guds ord. Sen så kan vi öppna våran mun. Halleluja. Vi dömer inte heller. Utan att först noggrant undersöka, ta reda på storyn, motivet och omständigheterna. Det var ju det som Nikodemus sa, att vi borde kolla det här. Så att allting när det gäller Jesus, inte bara döma honom. Inte heller fördömande utifrån lagen, för då dömer du dig själv. Enligt Romarbrevet 2, vers 1-3 och Lukas 6, 37-38 säger också att med det mått av dom som du dömer andra med, ska du också få tillbaka till dig. Men också med den mått av fördömelse som du ger till andra kommer tillbaka till dig. Men också det goda, det generösa som du ger, det kommer också tillbaka till dig. Den förlåtelse som du ger, den kommer också tillbaka till dig. Så du kan välja ödmjukhet och generositet istället för fördömande och pekande. Men människor kan vara sårade, arga, handla fel, tappa perspektivet. Läste i en tidning, jag vill bara säga det för att jag blir väldigt rörd av det. Så enkla saker, händer inte här, ingen behöver känna någon sig träffad. Tidningen skriver, och så är det en journalist som skriver, ja nu har vi gett matkuponger till de som liksom behöver extra mycket hjälp. Och så var det vissa familjer som hade fått det. Men är det någon som skriver i en sån här insändare argt, ja jag jobbar i kassan i den och den affären. Ja, men då kom det med matkuponger och så var det en som kom och köpte räkor. Ska människor som vi ger pengar, våra skattemedel, ska de köpa räkor för matkupongen? Och en annan sa så här, ja, det kom någon annan in. Hon köpte en stor tårta. En stor tårta för de här matkupongerna. Och folk är upprörda. De tänker, ja, liksom, men vad fräckt. Här är ni människor, de har egentligen pengar. Liksom, eller fickorna fulla av pengar och kontot fullt. Men de köper lite lyx för det här. Och så det är orättvist. Och så kom det svar. Första svaret kom. Ja, det var inte jag som köpte tårtan. Skrev en kvinna, det var jag som köpte räkorna. Storyn bakom det här är att min man hade sin sista dag på sitt arbete. Och vi firade våran bröllopsdag. Vi hade inte råd att gå ut och äta. Men gjorde en stor gryta av räkorna. Vi åt av den grytan i 3 dagar. Någon annan skrev, ja, det var jag som köpte tårtan. Mitt barn firar förmodligen sin sista födelsedag. På grund av cancer. Och jag ville så gärna köpa en tårta. Så att alla hennes kompisar skulle få komma en sista gång. Alltså det är sådana Sådana domar människor fällde och skrev ut. De hade ingen aning om. De hade inte gått en dag i deras mokasiner. De hade inte stått en timme i deras kök. De hade inte varit en kvart på deras arbetsplats. De hade ingen aning om situationen var med hälsa och så vidare. Vi är så snabba med att döma. Vi är så hårda därför att vi inte vet. Vi behöver mera ljus. Vi behöver mera värme. Vi behöver mera kärlek. Och jag talar lika mycket till mig själv som jag talar till er och till dig som lyssnar. Vi behöver tänka annorlunda. Men det finns situationer då vi ska vara med och korrigera och kritisera och säga ifrån. Med ett gott motiv. Halleluja! Inte för att vi är sårade. Inte för att någon annan har skällt på oss. Utan därför att vi älskar och vill upprättelse som sanna goda föräldrar, sanna goda ledare vill, eller hur? Amen. Det finns säkert något mer där också. Vi dömer inte för snabbt. Och vi dömer inte andras hjärtan eller avsikter och motiv. Paulus han säger i första Korinthierbrevet kapitel 4, vers 4-5, sista bibelordet. Jag har inget på mitt samvete, men då det betyder det inte att jag är frikänd. Nej. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Och då ska var och en få vadå? Sitt beröm ifrån Gud. Ja, men det här är ju fantastiskt. När Herren talar om dom så talar han lika mycket om beröm. Vi ska alla stå inför Kristi domstol en dag som troende. Och då kommer vi också att få beröm, det som är gott. Men också få reda på det som inte var värt någonting, det som bara brinner upp. Men Herren, han har en god avsikt med oss. Och när han fostrar oss, eller när någon som älskar dig fostrar dig, så är det en god avsikt. Nu borde jag sluta predika, för annars så tror jag ingen lyssnar mer. Men Gud välsigna dig för att du har lyssnat på den här undervisningen. Sprid den gärna vidare om du tycker att det är värt det. Läs det med bibelställena i lugn och ro när du kan. Vi ska vara med och prisa Gud. Men innan det så ska du få delta i lovsången. Jag ber den här bönen med dig. Fader i Jesu namn, du vet att det är många som känner sig träffade av bibelorden. Och som bara vill döma rätt domar. Som vill få ditt hjärta. Och förstå mera ljus. Inte vara för snabb. Utan ta tid. Vänta in. Lyssna in. Men som också idag ska välja att förlåta generöst. Som idag ska välja att ge förlåtelse generöst. Som idag ska välja att uppmuntra istället för att kritisera och klaga. Som idag ska välja förlåtelsens väg. För du Herre, du har sagt. Gå nu Christian. Och synda inte mer. Eller gå nu. Så säger du ditt eget namn och synda inte mer. Därför Guds nåd förvandlar oss så mycket. Han säger, jag dömer inte dig. Eller, jag fördömer inte dig. Tack Jesus för det. Tack Jesus för det. Gud välsigna er. Ska vi stå upp under lovsången en stund och vara med och tillbe på det sättet. Och så får du fortsätta bara att söka Gud. Pröva dig själv. Pröva ditt eget hjärta. Tala med honom. Sök honom. Tack Jesus. Varsågoda.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!